This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Vad är det som gör att vissa tycks vara såna överlevare? De är på toppen, faller, reser sig, skakar av sig och börjar klättra igen. Så ser det i alla fall ut när man betraktar det utifrån. Men när man är mitt i det, då är det nog inte så jäkla härligt. Jag minns jag såg en dokumentär om gruppen Eagles och då blickar bland andra gitarristen Joe Walsh tillbaka och reflekterar över bandets historia och stundtals riktigt tuffa väg. Han skrattar till och säger något i stil med "Oj, vilken resa det har varit." Och när man var mitt i det så kändes det för jävligt. Men när man blickar tillbaka så är det som att läsa en väl genomtänkt roman. Det är ju ett sätt att se på livet när man har kommit ut där hel på andra sidan. I det här avsnittet så har jag bjudit in skådespelerskan och programledaren Sanna Bråding för att prata med henne om just den här styrkan att resa sig. Hur fann hon den när det var som mörkast? Resan dit hon är idag är imponerande. Från förtvivlan, panikångest, vilsenhet till något hållbart och kraftfullt. En annan mer medveten livsstil som bland annat innehåller vegankost. Vi har mycket att prata om, Sanna och jag. Välkomna till Så in i själen. Välkommen hit, Sanna Bråding. Jag är så glad att du är här och lyser upp tillvaron med din färg. Ditt hår, för er som inte ser Sanna Bråding, så är ditt hår rosa. Mm. Och din mössa är orange. Ja. Och det är mango på dina ben.
på dina papaya. Tights. Är det papaya? Ja. Ja, så bra är jag på frukter. Mango, papaya, same, same.
Något exotiskt.
Något. Orange.
Ja, precis. Så ser jag ut.
Ja, du, mår du bra?
Ja, jag mår rätt bra. Mm. Jag vill alltid vara helt ärlig i det. Ja, det svaret. Så att i många år har jag varit så här, ja, det är okej. Okay. Men nu börjar jag känna så här, men det är rätt bra.
Mm. Hur har coronaperioden här påverkat dig?
Ja, alltså jag har ju två barn som, de går i skola och förskola. Jag åker med dem och i våras när hela coronan bröt ut så jobbade jag hysteriskt mycket och fick lösa allting. Då var det ju jobbigt eftersom jag inte kunde träffa mina föräldrar. Mm. Och jag har ju alltid varit 100% själv med mina barn och mina föräldrar har varit de som har varit med barnen ifall jag inte kan. De få gånger jag inte kan. Mm. Så där blev det ju liksom, då ställdes ju allt på sin spets. Men överlag känner jag att så här, jag har inte personligen varit orolig på något sätt över viruset. Mm. Men jag funderar ju väldigt mycket på allt som händer i samhället och vad det här gör med människor.
Exakt.
Och rädslan.
Vad tror du att det här gör med människor? Den här isoleringen och den här ovissheten som vi har hamnat i, för det är mycket ovisshet.
Jag tror att isoleringen är jätteskadlig. Ensamheten är ju redan ett problem i det här samhället, att vi lever så ensamt. Men det jag tror är värst, eller som jag tänker på, det är rädslan. Att så många är så rädda. Alltså det här att det blir något stort som skräms upp i samhället. Och rädsla är ju den energi som skapar så mycket negativt. Jag tänker att vi föds med rädsla och kärlek. Mm. Och allting vackert kommer kärleken och allt mörker, allt hat och all rädsla, alla grupperingar och allting, det kommer ju rädsla. Mm. Så att den späs på, det är ju inte positivt. Och det funderar jag väldigt mycket över.
Ja, för visst tänker du, som jag också, det här med att om man går runt med den energin man går runt, den smittar liksom omgivningen. Så att om många människor går runt och känner den här rädslan, inte bara i Sverige utan i hela världen, så påverkas ju hela världen, hela samhället, allting. Eftersom allt är energi.
Ja, jag tänker att vi alla tillhör samma stora energi.
Ja.
Och därför så ser jag det som en livsuppgift att försöka sprida så mycket kärlek och ljus som möjligt. Mm. Ju fler ljusvarelser här på jorden, desto högre kan vi lyfta, alltså vid frekvensen på hela jorden, och det är ditåt jag tänker att vi ska.
Mm. Och då är det viktigt, jag tänker på den som lyssnar också, att försöka vara en sån här ljusbärare på något sätt, att sprida liksom efter bästa förmåga. Sen kanske man inte alltid orkar vara så himla kärleksfull och sådär, men större delen av procenttiden liksom, att man ändå orkar. Jag hörde någon teori om att det krävs inte att alla liksom går runt, utan att det räcker med att ett visst antal, för att de drar sedan med sig de andra som är i rädsla energimässigt.
Ja, det tror jag. Alltså, men jag tänker att mörk energi eller liksom rädsla, all den, det känns som att den är på något sätt starkare. Alltså, om det är en person som kommer in i ett rum och är väldigt arg, så påverkas ju alla. Alltså, det känns som att det behövs några fler väldigt glada för att lyfta ett rum än en arg eller liksom väldigt negativ som tynger ner. Mm. Jag är också en sån person som påverkas extremt mycket av andras energier och har varit sedan jag var liten. Mm. Så liksom verkligen jobbat och övat på det, att inte ta åt mig, så det behöver inte vara mitt fel. Jag kommer in i ett rum och tror på automatik att jag har gjort något och att det är min uppgift att göra den här personen glad igen.
Wow.
Vad det än må vara. Och det är ju ett väldigt ok att bära. Och jag är ju så pass medveten idag att jag förstår att så här, det här har inte med mig att göra. Mm. Men det sitter så djupt i mig.
Mm.
Och så tror jag att många är. Och då påverkas vi ju väldigt mycket. Och det blir ju liksom negativa ringar på vattnet.
Mm.
Så att absolut, så tycker jag att det är viktigt att vi försöker vara positiva den mån vi kan och göra fina saker och bry oss om varandra, bara se varandra, fråga varandra mår, alltså så mycket vi kan. Mm. För att hela den här isoleringen, jag tycker att senaste åren överlag, att vi går mer och mer mot ett samhälle som är mycket mer individualistiskt och elitistiskt. Att, och då försvinner en del. Det är så lätt att tappa en del av det som jag tycker är de absolut viktigaste egenskaperna som människa. Alltså det mänskliga, det själsliga.
Det själsliga,
som
exakt.
Är så här, det är inte kanske karriär och pengar som är det som gör att min själ växer och mår bra. Mm. Utan det är andra egenskaper. Mm. Och jag tror att vi i världen behöver komma till den balansen. Vi behöver uppleva tillräckligt mycket idioti, brukar jag tänka. Alltså saker som händer tills vi börjar ifrågasätta vårt levande. Jag tror att det är ganska mycket i det här samhället som kommer behöva tänkas om och struktureras om framöver och ganska långt i framtiden, ju mer folk öppnar upp även andligt.
Ja, och där känns det som att vi är på väg att tippa över nu, för att man ser mer och mer vart den här idiotin, att den liksom ändå, att folk börjar vakna upp lite grann. Mm. Känns det inte lite så?
Jo, jag tror att väldigt få saker som händer inte har en mening. Och det här med corona känns som att det är en sån stor sak som satt hela världen på paus.
Mm.
Och det är liksom den stora ramen, så vi i våra små ramar får på något sätt vänta lite. Det är lite som världens utmattning. När jag blev utmattad så var det som att det som jag skulle gjort i mitt liv då, det fick bara sättas på paus. För att det här var viktigare, att ta hand om min egen hälsa och min kropp och min själ. Och så ser jag lite på corona, att nu var hela världen tvungna att stanna upp och tänka om lite.
Mm.
Så det som var allas individuella planer, det sköts lite på framtiden, men det kommer. Jag ser ljust på 2021 och det som kommer framåt. Det är en nystart på väldigt många plan, och jag tror att det är det för väldigt många även individuellt.
Mm. Ja, jag tänker som du. Jag hoppas också att de här världsledarna som sitter vid makten nu, att de ska vara lite kloka och gå samman och styra om och styra upp saker. Jag tittar mycket på dokumentärer om natur och sådär. Senast såg jag på Vetenskapens värld den här om vatten. Har du sett den?
Nej.
H2O heter den. Det handlar om vattnet och grundvattnet och hur vi liksom har typ gjort slut på grundvattnet. Jag har liksom använt upp det så mycket, bara exploaterat. Och mycket för att då bevattna grödor. Men det som går åt till att föda oss människor är ju en jätteliten del. Det är en jättestor del till att bara föda upp boskap.
Yep.
Och därför så måste ju någonstans, vi måste ju tänka om där för miljön.
Ja, jag blev väldigt glad när jag såg David Attenboroughs senaste Life on Our Planet som går på Netflix.
Mm.
Där han, det ändå kan känna att en där det står en vit heterosexuell man, som ändå är de som är någonstans, som de flesta tänker så här, det är de som inte pratar så mycket om veganism och växtbaserat. Och kvinnorna är liksom före i det, så är det ju. Och han står och säger efter den här fantastiska dokumentären som är hans liksom livsverk, där han sedan han var en liten pojke har intresserat för det här. Att så här, det bästa vi alla kan göra för våran planet är att börja äta mer växtbaserad mat.
Ja.
Och han tar ju upp allt det här. Och det var så skönt.
Att han vågar det ändå någonstans. För jag tänker på den industrin som ändå hela den här animaliska proteinbranschen är. För att så fort jag har lagt upp någonting, du vet, då får man ju sådana som liksom kanske lever och försörjer sig på det emot sig lite grann. Så att det är ju det är ganska...
Men han är så, vad är han, 93?
98, ja, han är totalt orädd.
Och han har liksom, han har sett så mycket, han har varit överallt i världen och verkligen träffat människor som lever med naturen och sett hur vi förstör.
Mm.
Och det måste ändras. Så jag tycker den dokumentären är verkligen sevärd. Så att
ja, den får är fantastisk.
Det är hans livsverk som är där allt är samlat. Och det jag tycker om, det han också ger hopp på slutet. Att så här, vi kan förändra. För det enda som kommer hända är att så här, jorden kommer vara kvar. Naturen kommer alltid klara sig. Det är vi som utrotar oss själva.
Och jag tycker det är skrämmande att se hur vi människor lever och hur vi behandlar den här planeten så fullständigt egoistiskt. Och det är ju inte den lilla människan, är det ju inte, utan det är de här stora industrierna, de här som har så otroligt mycket pengar. Det är de som på något sätt... Och jag vet inte, hur tänker vi att det här ska kunna förändras liksom?
Jag tänker att det handlar om en medvetenhet även där. Jag får ofta höra att så här, men vad spelar för roll vad jag gör när jag pratar om förändring?
Mm.
Och det är det tänket som behöver förändras. Det spelar jättestor roll vad du gör. Du gör skillnad.
Mm.
Alltså varje person gör skillnad.
Mm.
Vi är så många människor och tillsammans gör vi skillnad. Även om det är en stor industri som har jättemycket makt och jättemycket pengar som bestämmer saker. Vi har läkemedelsindustrin, vi har köttindustrin, vi har tobak och alkohol och liksom stora makter, så handlar det om oss, den lilla människan. Tillsammans är vi starka när vi vaknar upp, och det handlar om att vi ska börja ta medvetna val och säga ifrån. För då är vi, det är vi som är konsumenterna. Så det är där någonstans det börjar. Sen är det en lång process. Det är många kugghjul i det här. Men det är klart att vi kan förändra. För det, när det hoppet är uppe, när många säger så här, vad spelar för roll vad jag gör? Så fortsätter du leva som du alltid har gjort och konsumerar slit- och slängkläder och äter liksom importerat kött och, nej men du vet, att inte förstå att så här, det går inte. Jag pratar mycket om antibiotikaresistensen som är liksom en av våra största hot när folk är livrädda för corona. Så jag säger, det här är liksom ingenting mot antibiotikaresistens som är så här, ditt faktum och det ökar. Och vi vet också att köttindustrin är en jättestor bov där med all antibiotika som skrivs ut till köttdjur.
Hemskt.
Jag kan sitta och rabbla liksom hur mycket hemskheter som helst, men det kommer aldrig hjälpa. Utan det som är min te, som jag har gjort hela tiden, det är ju genom min Instagram, där jag började för många år sedan, bara dela hur jag lever. För att jag alltid har varit ensamstående med mina barn och många säger, men det är så svårt att laga växtbaserad mat och barn äter inte veganmat och mycket grönsaker och det är så dyrt och det tar tid. Och då kände jag så här, jag är ensamstående egenföretagare med två små barn. Det är liksom var myten av allting. Mm. Och så här, de har aldrig ätit något annat än vegankosten när de föddes. Min äldsta fyller 7 år. Så att det är ju, de mår jättebra. Så det är mycket att vara skönt att bara slå hål på det. Och genom så här, att visa, kolla vad gott, kolla vad lätt, kolla vad näringsrikt. Det inspirerar. Och det jag tänker att om jag ska sitta och säga så här, du gör fel och jag gör rätt. Då kommer alla göra ännu mer så kallat fel, alltså gå åt mer åt sitt håll bara för att så här, det är jobbigt att höra att så här, det här är inte okej. Okay. För det är inte så svartvitt. Mm. Det är inte så här, så här ska man göra, alla vi är unika. Mm. Men vi vet alla, Sverige ligger på 5:e plats i världen av mest köttätande länder. Och det,
ligger vi så högt upp?
Och det är katastrof kan jag känna. Att vi är ett medvetet land. Och
sen pratar hur mycket folk, vi slänger?
Ja, vi slänger var tredje, var fjärde matkasse per privatperson. Mat slänger vi. Så det är helt fruktansvärt. Som pratar människor och säger, men svenskt kött, ja, men 50% av det köttet vi äter i Sverige är importerat.
Mm.
Så att det beror på liksom hur långt den ska dra det. Men fortfarande så känner jag att så här, jag tänker gör att det bara lite skillnad. Om alla människor,
lite, så tänker jag också.
Om alla, det skriver jag i veganboken som jag skrev för ett år sedan, som är jättekul att den har gått så bra. Jag tror att det är just det.
Vad kul, hur bra har den gått?
Ja, men det är jättekul. Det är uppe i 3 upplagor nu.
Wow.
Så det är roligt för det är en så smal bok. Något så den har gått i startsal 10 000. Grattis. Och det är jättekul för att vara en sån alltså smal, så här vegankost. Mm. Men det som är kul med det är att det är så många som hör av sig och är så här, äntligen, nu äter min köttätande sambo barnen. Och, alltså just att förstå att så här, det går att göra mat lätt, enkelt, snabbt, näringsrikt och smakrikt. Alltså det behöver inte vara en sallad.
Jag lagar mycket veganskt. Min dotter, det är skillnad på att vara vegan och äta veganskt har jag förstått.
Ja.
Så att, är du vegan eller äter du veganskt?
Alltså så här är det. Egentligen är ju att äta växtbaserat, att äta vegetariskt. Men alla som äter lakto-ovo-vegetariskt, alltså myrier och ägg, kallar sig vegetarianer. Och därför börjar många som äter växtbaserat kalla sig veganer. Men egentligen så äter du vegetariskt, men du lever veganskt. Det är en ism där du tänker på helheten. Att så här, vad använder jag för smink, vad använder jag för kläder, alltså, allt möjligt, tandkräm. Allt, och så lever jag ju i så stor utsträckning jag kan. Men för mig handlar det väldigt mycket om att hyckla så lite som möjligt. Alltså det är ganska svårt att leva perfekt i det här samhället. Och det är inte,
man kan leva efter absolut bästa förmåga.
Exakt, och det blir så lätt. Alltså, de som försöker göra något, det är ofta de också som blir mest påhoppade. Skulle jag ha ett plastsugrör till en frukost så lovar jag att jag skulle få 20 kommentarer så här, har du plastsugrör? Medan någon som bara liksom visar upp hur de reser upp hälspås och allting, då får aldrig sån kommentar. För det är så här, ja, men det är hon eller det är han.
Ja.
Och det är rätt intressant att så här, de som verkligen försöker göra någonting, de blir också så lätt kritiserade.
Men jag tänker att precis som du säger, att försöka göra sitt allra bästa. Att tänka på att konsumera lite mindre, att äta vegetariskt så mycket man bara kan, att ha liksom, du vet, att dra ner på saker. Men det händer att jag, när jag blir bortbjuden och sådär, äter det som serveras. Men jag...
Ja, men tänk Agneta, det är precis det här jag hela tiden pratar om. Så det är så stor skillnad om alla skulle börja äta bara en dag i veckan.
Ja, visst, det skulle bli så stor skillnad.
Än om några få blir veganer på heltid. För det är inte titeln ni ska jaga. Jag säger inte så här, du gör fel, du gör rätt. Det är det där svartvita jag vill bort ifrån. För det är redan så polariserat. Men så att, kolla vilka steg du kan ta. Byt ut färsen i tacomiddagen till vegofärs. Alltså om du ändå äter halvfabrikat, kolla vad du kan byta ut. Måste du ha skinka till frukost? Kan du äta gröt istället? Alltså du vet, vad kan du byta ut? Vi har ju ofta kött liksom 3 måltider om dagen.
Men det som du säger som är viktigt är att det behöver liksom inte förändra hela ens livskvalitet. Du kan ha precis samma livskvalitet ändå. Och kanske till och med bättre för att du känner att du är en av de som bidrar lite grann till att så sakta men säkert förändra.
Jag har skrivit om allt det. Jag har även ett helt kapitel om protein, ett helt kapitel om näringslära, om man ska tänka med barn och allt, hur du ska ta första stegen. Bara för att så här, massa recept och massa fakta i en enkel samling. Just för att många människor ska våga ta steget och inse att det var ju inte så konstigt. Det var inte som att gå in i en helt annan värld. Mm. Det här är ganska likt. Allt det här finns ju på min matvaruhandel. Ja. Det är dit jag vill öppna den dörren. Att så här, det är inte vi och dem. Vi är ett. Det handlar om att vi bara alla ska ta steg
alla ska
lite
bidra.
Grönare håll.
Ja. Alla ska vi bidra till att det här samhället blir bättre och att den här planeten kan få överleva för våra barn och barnbarn.
Varför kan vi inte bara förstå att vi delar på en och samma jord? Mm. Men det kommer, och jag tror med mer uppvaknande och mer liksom själslig kontakt, där fler och fler människor kommer i kontakt med sig själva på ett annat sätt. Få bort mycket av det här bruset och det här jagandet av det yttre, att hela tiden ha mycket pengar eller karriär, att vara någon i andras ögon och inse som jag är ju redan någon, jag är ju redan någon. Just det där att inte vara
att få bort med allt. Sin prestation.
Liksom. Ja, men allt få bort det där, vad ska du bli när du blir stor? Så säg inte det till ditt barn. Mm. Alltså, så att du är. Mm. Du är fantastisk som du är, men du kan göra vad du vill. Vad vill du göra? Du kan byta karriär 100 gånger. Mm. Du är fortfarande lika fantastisk. Få bort den prestationen från en människa. Mm. Att så här, du ska bli någon, för du duger inte som du är. För det
Nej, du måste ju bli något annat.
Ja, det är mycket det. Jag kämpar med det hela mitt liv. Att så bara få bra betyg och bara jag gör det här. Bara uppnå det här. Tills jag så här, vad gjorde jag? Jag blev ju bara mer och mer och mer tom på insidan. Jag jagade någonting som var omöjligt. För jag sprang ifrån mig själv. Mm. Och det tror jag väldigt många delar. Och då när du landar och kommer in i dig själv. Då händer någonting. Och jag tror att det är dit väldigt många människor måste
komma. Exakt så. Det var därför den här podden föddes också. Och det som du säger, man jagar hela tiden framåt efter någonting som ska fylla det här som är inom en. Och ju mer man jagar efter något utanför sig själv, ju tommare blir det inomort. För att man blir ju besviken också. Mm. Man föds in i den här världen och så får man växa upp i det här att ja, men bara jag gör det och det och det så kommer allting att kännas bra. Och så blir det inte bra. Och då fortsätter man att jaga och jaga och jaga efter någonting. Och ju mer man inser att det inte hjälper, ju mer besviken kan man bli under resans gång. För man tänker att livet ska leverera så mycket mer än vad det faktiskt gör.
Jag tror att det är en av de största lärorna vi har här i livet. Jag har ju verkligen sprungit ifrån mig själv. Mm. Mycket egentligen, min jakt har varit väldigt mycket efter att hitta ett lugn inombords. Alltså bara hitta mig själv. Men jag hade ju mig själv hela tiden. Men ändå, det krävdes liksom år av ätstörningar och droger och alkoholmissbruk och dåliga relationer och allt så här, extremt mycket destruktivitet för att jag någonstans skulle fatta att så här, men nu är jag på min botten, nu är jag längst utifrån mig själv. Sen har jag tagit 13 år att skala de där lagren utifrån in till min kärna igen och hitta tillbaka till min känslighet och insett så här, ja just det, nu är jag 40 år och jag klarar knappt av att bära den här känsligheten idag. Klart som fan att jag inte klarade det som barn. Jag hade ju inga verktyg överhuvudtaget. Nej. Och nu har jag samlat på mig så många verktyg. Och ändå är det så svårt att känna så otroligt mycket. Mm. Att hela tiden vara öppen på något sätt. Och känna in hur alla mår. Och vilja så mycket. Så att det handlar ju också om att hur mycket den jobbar med dig själv. Så handlar det också om att någonstans se om din egen energi. För att jag kan inte bara läcka åt alla håll. Nej. Det mår ingen bra av heller. Jag måste liksom hushålla. Och det är någonting jag övar på.
Men då skulle man kunna säga att du är högkänslig.
Ja, ja men det. Det är ju någonting som både har varit min last. Men som jag också insett att det är det som har gett mig alla mina kreativa gåvor. Och gjort mig till den jag är. Men det har också varit det som har gjort att jag har behövt skada mig själv så mycket i livet. För jag förstod inte hur jag skulle hitta en plats på den här jorden som var så hård för mig. Jag klarade inte av att passa in i ett samhälle som var så hårt. Och jag mådde så dåligt redan från att jag var väldigt liten över det här. Jag låg och tänkte på nätterna att så här, varför ingen annan som ser det? Varför ingen annan som känner? Och vad ska
och då
jag
hade
göra?
Du ingen att prata om det här med heller.
Jag höll det väldigt mycket inom mig själv.
För du tänkte att det var något fel på dig då, eller?
Ja, alltså jag funderade väldigt mycket. För det var också att min klädstil och min smak, precis som idag. Det är jättefint att ni tycker att åh, vad härligt att du är så färgglad.
Och det är skönt att några är det.
Men det är ju någonting som är, det är min själ. Det är så här jag ser ut på insidan, och det var så starkt för mig ända sedan jag var liten. Och det handlade egentligen aldrig om att jag ville sticka ut. Och det är alltid, det är sån missuppfattning. För mig handlade det så mycket om att bara få vara mig själv i massan. Men jag fick ju alltid höra så här, vad konstiga kläder du har, och där skolans UFO. Där är hela min uppväxt. Jag hade vänner, men jag blev ju alltid skrattad åt på något sätt, även om jag kunde ta det. Jag var så trygg i det. Men det är klart, jag funderat genom livet att så här, hur kommer det sig att det bara jag som tycker att det här är fint? Det är inte som att...
Men fortsatte du att våga det då, fast du fick kommentarer?
Ja. Nej, men jag kan inte svika... Där
tycker jag är så vackert.
Jag kunde inte svika mig själv.
Mm. Men jag måste säga att även om din resa är väldigt tragisk när man läser om den utifrån det man kan hitta från kvällstidningar och sådär, så är det också något oerhört vackert i den här jäkla tuffa resan som du har gjort.
Mm.
Det är förmodligen för att du har klarat av det.
Ja, men jag brukar säga det när jag är ute och pratar med olika typer av människor, och många som kanske har liknande problematik eller har anhöriga som har liknande problematik. Att just att det är så lätt för oss att kategorisera människor redan från att vi är små, för vi ska passa in i en mall. Och gör du inte det, så känner du ganska snabbt att det är fel på dig. Idag har vi en massa olika diagnoser för att du ändå ska kunna hitta ditt fack. Men det är också så här, okej, om du bara har de här styrkorna, men du är lite för ung för att kunna hantera dem, så kan ju det i framtiden ändå resultera i det som är dina styrkor. Och så var det ju för mig. Det är exakt samma egenskaper som tog mig till min absoluta botten, som också tog mig därifrån. Jag hade aldrig
i samma klarat styrka, samma resan. Källa.
Ja, jag brukar ofta ta metaforiskt och jämföra med en sportbil. Om du sätter dig utan körkort i en extremt avancerad sportbil, så kommer du krascha den direkt. Men lär du dig manövrera den, så kommer du köra snabbare och bättre än alla andra. Och så ser jag på alla de egenskaperna.
Bra liknelse.
Ja, men det är för att jag så säger till min son som är väldigt, väldigt lik mig. Och jag ser mig själv i han, och skillnaden är att han är mycket mer utåtagerande, så han syns. Jag är så jäkla glad för det, även om det är så lätt att stigmatisera en pojke som syns på ett sätt, eller slåss, eller du vet, hamnar i något bråk. Men jag känner tack och lov för att jag höll det inom mig och slog så mycket på mig själv. Och det resulterade bara i sån lång resa. Men nu har han också mig som mamma som kan liksom vara med och hjälpa till på vägen.
Men
som sagt, vi väljer våra föräldrar, tänker jag. Och han kom till mig, och Lucky, båda de kom till mig av en anledning. Och det är det jag brukar landa ibland. Jag tänker så här, shit, vad det här är starka själar, och vad ska jag göra? Så jag tänker så här, de hade inte kommit till mig om det skulle gå till helvete. Nej, då hade de valt en annan mamma. Det är det jag brukar luta tillbaka i. För att annars tänker jag så här, vilket slöseri. Om man ska slänga något på mig som bara ändå ska gå till helvete för dem. Men det är liksom allt jag lägger ner och allt jag kan använda från min egen resa till dem. Men det är bara att hålla tummarna att det går bra.
Mm. Men du, var du 15 år när du slog igenom liksom som...
Jag var 14 när jag fick rollen och började filma. Men sen när jag började gå på tv så hade jag hunnit fyllt 15.
Ja. Vad var det? Tre kronor? Vad heter det? Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Den såg jag ju. Det är ju rätt tidigt ändå.
Mm.
Och när började liksom det här med anorexi? För anorexi var det första sättet första liksom verktyget du tog för att försöka få någon sorts...
Ja, men det var väl det lättaste. Jag hade börjat bli deprimerad innan. Egentligen sen jag var 11 började jag... Det var då jag känner att jag tydligt började må dåligt.
Mm.
Då dog min farmor som betydde mycket för mig. Väldigt, väldigt lik mig.
Var hon någon som du liksom kunde prata med mycket om såna här saker som du
kände? Alltså, hon var typ jag, fast på den tiden. Så att det känns som att jag är så ledsen över att jag inte fick ha henne vid min sida längre. Men ju längre tiden går så inser att vi lever i parallella liv. Alltså, hon hade barn med också en person som hade sina problem och fick två söner själv, precis som jag. Och hade liksom samma klädstil och samma, ja, men det umgicks med samma typ av människor som jag var hon var väldigt före sin tid. Väldigt, en fantastisk själ var hon. Och väldigt färgstark och älskade att lyssna på när jag läste mina dikter. Alltså en väldigt kreativ människa. Hennes begravning är för mig liksom startskottet på något sätt när jag var 11. Hur jag sitter där och inser att jag inte kan gråta. Och jag kände sån skuld för det. Så hur kan jag inte gråta när den människan som jag älskar så mycket har gått bort? Och alla andra sitter och gråter. Och jag, Jag fick inte fram en enda tår. Och då spelade jag redan teater. Jag började spela teater när jag var 5.
Mm.
Och då turnerade jag med en teaterföreställning, Pinocchio, som jag spelade med vuxna. Och då hade jag föreställning den dagen. Så att jag blev skjutsad direkt från innan liksom gravkaffet och så direkt till föreställningen. Och när jag kommer in där och byter om och går in i min roll och går ut på scenen. Där hände någonting. Det var min första känsla av att säga, det här funkar ju. Jag kan ju gå in i roll. Och så kan jag stänga av.
Okay.
Och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden. Så det är en så här tydlig dörr som öppnades för mig. Och sen så...
Där du skyddade dig själv.
Ja, men det blev ett första skydd. Mm. Att kunna stänga av och inse att jag kan slå av och på känslor på ett sätt.
Mm.
Och sen kom ju ätstörningarna och liksom självskadebeteende. Att jag skar mig själv. Och, alltså väldigt mycket destruktivitet. Men ätstörningarna var ju med mig under hela resten av tonårstiden.
Vad var det gav dig då, de här sakerna? Verktygen som tog som att...
Alltså det gav en trygghet i att kunna stänga av och inte behöva känna så mycket hela tiden.
Okay.
Och när jag menar som 14-15-åring, det är klart att det blev för mycket för mig att hantera. Det var så, jag ville bevisa så mycket. Jag jobbade 3-4 dagar i veckan, jag höjde mina betyg, jag ville visa mina föräldrar att jag var duktig i skolan och jag ville inte att någon skulle tro att jag var diva, så jag ville visa alla vänner att jag var samma gamla Sanna. Och sen var det hysteriskt på stan för min karaktär blev så fruktansvärt populär. Så att jag fick inte gå själv på stan för att det blev liksom blockader.
Det var ju superstort.
Ja, det var så att det blev väl för mycket att hantera att hålla det där. Så att då var det enkelt att maten blev det som var lättast till hand genom att ta kontrollen. Det handlar ju om att ta en kontroll. Anorexi handlar ju inte om mat. Nej. Det handlar ju om att ta en kontroll över någonting som är okontrollerbart. Och att skada dig själv. Och i det där så växer det fram, i alla fall för mig, en tydlig, mitt sinne, liksom den här mansrösten inom mig som en ängel och en djävul på mina axlar som hela tiden sa till mig hur värdelös jag var. Och att ingen dög, vad jag än gjorde så hade jag kunnat göra mer. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränade eller hur mycket jag svalt, men jag hade alltid kunnat gjort det mer. Och det blev ju som en trygghet på något sätt att hela tiden... hålla honom hemskt. Lugn. Ja, fruktansvärt.
Det är hemskt att tortera sig själv på det där sättet.
Ja.
Men det känns ju också som ett problem som har ökat.
Mm.
Varför tror du att det gör det?
För jag tror fler och fler mår dåligt. För att vi inte pratar på riktigt om saker som vi måste prata om. Direkt när jag kom in här sa jag till Agneta att det är precis det här, en podd som du gör som behövs.
Mm.
Det är precis det här. De här frågorna jag har brunnit för i många, många år. Och varje gång jag försöker göra någonting större utav det så möts jag av olika kanaler eller producenter eller vad det än må vara som är så här, nej men det här är lite för mycket eller det här är för
flummigt, för smalt.
Ja, det är alltid någonting. Och det är så här, men vi måste börja prata. Det är en sak att prata om ätstörningar, men hur är det på riktigt? Ska vi gå ner och grotta ner oss i det här? Ska vi prata? Och framför allt... hur allting är samma sak. Det är det jag brinner för. Jag är så trött på att vi säger, du är alkoholist och du är narkoman och du är anorektiker.
Det är bara olika sätt liksom.
Alla vi föds med en sårbarhet och vi hittar olika sätt för att skydda den sårbarheten i ett samhälle som är alldeles för hårt.
Mm.
Och jag gick ju från anorektiker till en amfetaminmissbrukande person som satt i fängelse. Och då säger folk, vad konstigt, du som hade maxbetyg i allt och du vet att du... Och det är det där, då kände jag ännu mer så här... Det här är ett fult missbruk. Det här är ett fint missbruk. Att vara anorektiker och perfekt i skolan. Folk såg att jag mådde dåligt. Men det var inte så många som sa någonting. Och det är definitivt ingen som hade sagt så här, men jag menar, hon svalt ju sig själv. Hon får skylla sig själv.
Mm.
Så sa ju folk sen och åkte fast. Men hon knarkade. Hon valde ju knarka.
Du menar att du tyckte de synd om det mer när du var i en anorexi? Klart, så, och med knarket så
då får man skylla
mer,
sig själv. Ditt eget val. Ja. Och det är för mig en totalt felaktig bild att se på människor.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det finns alltid ett varför. Det finns alltid en anledning till att vi hamnar där vi hamnar i livet. Och att vi ser ner på vissa och lyfter andra. Och att det är så många som behandlar sin flykt på ett lite mer liksom legitimt sätt, så att du kanske är otrogen eller fifflar lite med pengar. Du gör någonting som inte syns utåt, men som fortfarande skadar dig i din själ lika mycket och säkert väldigt många runt dig. Mm. Och det är det här jag hela tiden brinner för att lyfta. Jag vet att tiden kommer komma när vi är redo att prata om det här. Mm. Även där polariseringen mellan alla olika grupper. Mm. Allt är ett och samma. Vi är alla människor och vi föds med en själ som vi försöker skydda. Eller en sårbarhet, hur du nu vill se det.
Mm. Har du läst den här boken Siddhartha av Hermann Hesse?
Nej, jag läser så extremt lite böcker.
Gör
jag måste
älskar,
bli bättre. Jag
älskar
att läsa. Det är ett mål, men den är så, att börja läsa
mer. Den är så tunn, den här Siddhartha av Hermann Hesse. Men han är ju verkligen och söker då andligt i alla områden av livets liksom faser. Så han är ju på botten av fattigdom och svält. Och han är i den här lyxen. Så han testar ju allting för att liksom hitta sig själv och sin andliga resa. Så det är ju lite häftigt. Och då tänker jag ju på dig att du har ju gjort din Siddhartha.
Exakt. Det var precis vad jag skulle säga. Du
var ju på topp. Du har ju gått upp och ner verkligen också. Du kanske var nere i något och famlade även innan du var uppe på toppen. Och du var programledare för Idol var du ett tag, va? Och du var skådis och det var stora serier och sådär. Och sen hela det här raset med liksom knark och allt det där. Men det jag måste säga och det som det pratades om dig då som du kanske inte hörde. Som jag och andra så här, vi pratade om liksom, vad häftigt att hon reser ju sig. Jag menar det är ju så här, när en kvinna gör en sån där sak som du gjorde med droger. Då undrar man så här, finns det en chans för henne att komma tillbaka nu? Hade det varit så här Persbrandt eller någon? Då hade det liksom varit, ja, men nästa månad ska han spela in den här
så
filmen.
Har också.
Men så har det ju varit väldigt mycket. Ja. Och då undrar man så här, kommer hon att klara det här? Och så gör du det, tycker jag i alla fall, utifrån sett. Och det tyckte jag var så häftigt. Tack. Att du som kvinna klarade den resan.
Ja, men det borde vara självklart.
Och ja, absolut.
Och jag känner att, så det egentligen... Kampen är inte bara för mig, den är för så många andra. Jag har alltid min farmor med mig och känner så här, jag ska fixa det för oss båda. Jag ska rättfärdiga hennes liv också, som kämpade så mycket. Mm. Det är som att hon alltid är med mig, så att jag har en till att kämpa för.
Hon är din skyddsängel.
Ja, men jag har en till att kämpa för på något sätt. Att hon också får liksom en upprättelse för sitt liv som var sån kamp många gånger. Mm. Och, men jag tänker att, jag tror att... Det är klart att det här var min livsplan. Det är klart att det var meningen. Att gå igenom så mycket, så många liv på ett liv, på så kort tid. Och komma ur det så pass hel som jag ändå gjorde. Mm. Det har som sagt krävt hittills 13 års extremt hårt arbete för att vara det jag är idag. Mm. Och det är ju ett arbete som är resten av livet. Men det är också ett arbete jag gör med nyfikenhet och tacksamhet och ödmjukhet. För att jag har ju fått varit min egen... utbildning på något sätt. Jag har alltid brunnit för hur vi människor fungerar. Jag har alltid brunnit för hur kroppen hänger ihop. Och mamma är sjuksköterska, så att jag läste hennes böcker och kollade på sjukdomar redan när jag var liten. Jag gjorde specialarbete om sjukdomar i skolan. Alltså jag har alltid så här älskat det. Men sen så anorexin lärde mig jättemycket. Och sen hur drogerna påverkar mig lärde mig mycket. Och sen liksom hela min resa där jag har gått igenom allt. Alltså allt jag testat. Varenda grej man kan testa från akupunktur till homeopati till healing till, ja men du vet, för att verkligen säga vad är essenserna med, hur hänger allting ihop, vilka trauman påverkar mig, det är så intressant, för hur bra jag än äter så kan det fortfarande vara vilka tankar tänker jag varje dag? Jag kan bli supersjuk bara för att jag har trauman obearbetade sedan barndomen. Alltså hela det här. Så att jag tycker att det är jättespännande. Just nu är jag inne i en period där jag äter växtbaserat såklart, men antiinflammatorisk kost dessutom, som är egentligen där du tar bort även allt socker, all gluten, om du dricker alkohol och koffein och allt.
Hur länge har du kört det då?
Jag började lite i höstas och sen i jul, men sen så är det sen nu januari där jag har gjort det helt strikt, där jag även går på akupunkturbehandlingar 1-2 gånger i veckan och dricker kinesiska örter varje dag och sånt, och jag gör det med hjälp av Dr. Diamantis som är en helt fantastisk människa som jag är så glad att livet gjorde så att vi möttes. Det började med att jag fick i höstas eksem runt mina ögon. Aha. Och jag har aldrig haft eksem i hela mitt liv. Jag har aldrig haft hudproblem och sånt. Och jag var så här, på riktigt? Ska jag få det mitt i ansiktet när jag väl får någonting? Och så kommer det där. När jag har jobbat så hårt med mig själv. Och är det nu det här ska hända? Tills jag var så här, men vänta Sanna. Det är nu det kommer, för att utrensningar kommer inifrån och ut. Ofta när saker blir värre så är det du läker. Mm. Och vi lever i ett samhälle som är så symptombaserat. Att vi ser ett symptom, direkt ska vi på med en kortisonsalv eller någonting och trycka tillbaka symptomet i kroppen. Det som ofta händer då är att det blossar upp någon annanstans. Mm. Kanske så att vi inte ens ser i de inre organen, så att vi blir jättesjuka på något annat sätt. Mm. Jag vill läka helt. Och kroppen talar ju med oss hela tiden. Så jag vänder det väldigt snabbt till att vara så här, okej, vad spännande, vad vill livet med nu?
Alltså du tar ju hand om din hälsa något så fantastiskt bra, och du är ensamstående mamma. Mm. Ibland låter det som att när man är ensamstående mamma och så jobbar du hårt och så där också, att man inte ska hinna ta hand om de här sakerna. Mm. Men det gör ju du.
Alltså sömnen är det som har, är ju också super viktigt. Mm. Och sömnen har jag ammade ju 6 år, så jag slutade amma förra året. Mm. Vilket har gjort att det var ju egentligen i februari förra året som jag sov min första natt liksom på 6 år. Och sen skaffade jag en katt 3 månader senare som väcker mig på riktigt typ 7 gånger per natt. Men hon är också en väldigt speciell katt som också kom till mig. Hon behövde ett hem och jag kände att absolut. Och det här är, hon är fantastisk, men jag har aldrig varit med om att jobba med katt. Så det är ju, jag sover ju ganska lite. Och det är ju inte bra för hälsan. Men samtidigt är jag så här, jag lägger mig så tidigt jag kan. Och
när
jag
lägger går du dig?
Jag försöker lägga mig senast 9. Jag går alltid upp 4:30, 5:30 går jag alltid upp. Mm. Och jag har alltid en rutin för mina barn, för att de också är ganska högkänsliga som jag. Att det märks av mycket om vi ruckar på tider. Mm. Så att jag håller det även när det är sommarlov och jullov. Vi går upp den tiden. Liksom. Jag har klockan på 5. Mm. Och det är också någonting jag mår bra av. Det var en av de första grejerna efter att jag, liksom, när jag åkte fast och levde. Alltså jag gick på amfetamin dagligen, jag drack dagligen, jag kräktes flera gånger i dagen. Jag levde liksom allt
Jesus,
negativt.
Jesus, vad du ville krascha dig själv.
Och då var jag så här, jag måste, vad ska jag göra? Började jag med rutiner. Ja. Det var just dit jag kom, för jag fick inte riktigt den hjälpen från samhället som jag behövde. Och då insåg jag att jag måste ta tag i det själv. Mm. Och då när jag bröt ner det insåg jag så här, vad är människan behöver i grunden för att hamna i balans? Det är rutiner. Och för att nå mitt psyke så insåg jag att så här, jag måste börja få det fysiska i balans för att kunna skilja på vad är det fysiska och vad är det psykiska. Och kunna börja det jobbet. Och då införde jag de rutinerna. Så att jag vet ju att vi mår ju bra av rutiner. Jag mår väldigt bra av rutiner. Mm. Ja, det kan låta tråkigt.
Jag håller med dig. Jag älskar rutiner. Jag tycker det är skitjobbigt på sommaren och alla såna här helger. Och så här, alla rutiner bara försvinner. Mm. Och man ska vara liksom ledig och ha en massa kul och härligt, och då vill man bara ställa
sånt
jävla, ja, men du vet, och så bara känner man sig helt utanför, för man bara längtar efter de här rutinerna.
Nej, men jag accepterar det, alltså. Men folk tycker att det är tråkigt, men jag tänker, jag har liksom varit den där som alltid var sist kvar på alla fester, som höll i alla fester, som alltid körde efter fester, som verkligen så här all in på allting. Jag har varit den.
Du är Siddhartha, jag säger
ja,
det.
Ja, precis. Mina första så här, 28 år i livet var jag den. Så nu kan jag, nu kan jag gå all in i att vara en mamma som faktiskt jobbar för att ta hand om mig själv. Mina barn är sån extrem drivkraft för mig i att jobba mer med mig själv. För jag vet att jag är en spegel för dem. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket jag pushar dem och peppar dem och får dem att älska sig själva. Ser de att jag tillåter människor att trampa på mig, så kommer de göra samma sak. Det är en stor anledning varför jag lämnade deras pappa och hela. Jag ville att de skulle förstå att så här, det här är inte en sund relation. Mm. Vi är jättebra vänner idag. Jag bjuder hemma på middag typ 2 dagar i veckan för att han ska träffa barnen. Mm. Men det är inte en sund relation att vara i kärleksmässigt. Det var inte balans. Och det är allt sånt. Så att allt jobb egentligen, djupgående terapier och sånt jag gjort sedan barnen kom, de har varit min drivkraft. Mm. För jag vill, jag har något att leva för på ett helt annat sätt. Och jag har någon att vara en förebild för. Det är fantastiskt. Alltså det är en sån styrka. Jag vet inte vart jag hade varit utan dem. Även om jag hade jobbat mycket med mig själv och kände mig redo att bli mamma när jag väl blev det. Och har alltid vetat att en dag jag får barn så kommer jag göra allt för mitt barn. Och det visste jag redan när jag var mycket, mycket yngre. Även om jag kände att det var för tidigt. Så är det att jobba parallellt med sig själv. Så att det är ju, jag känner att jag offrar ingenting. Jag älskar den kosten jag äter. Mm. Jag känner inte så här, åh, nu har jag förbjuder mig. Det finns inte. Jag gör det här för jorden och för mig och för barnen. Alltså för ett helhetstänk där jag kan prata med dem om empatin för allt levande och hela.
Ja, det är ju vackert.
Ja,
så att, men då, jag känner ju att du älskar ju dig själv. Tveka inte här.
Ja, men, nej, men grejen, det känns att du säger det. Ja. Och jag, det är min absolut största svårighet i hela mitt liv är ju att ha älskat mig själv. Jag har ju bara slagit mig själv hela livet. Och jag har ju verkligen jobbat för att nå dit.
Men känner du att du är där mer?
Jag känner absolut att jag är där mer. Och jag känner att det är en jätteskillnad bara som har hänt senaste åren.
Mm.
Det här, efter min utmattning där jag medvetet valde att hoppa av alla jobb, isolera mig från typ alla vänner, ja, men du vet, verkligen så här, allt som har drivit mig, att bli bekräftad av killar, bli bekräftad av jobb, bli bekräftad, du vet, allt det kapade jag. Jag var tvungen att börja bekräfta mig själv.
Ja,
Och det har gett mig väldigt mycket. Samtidigt som det också var en mycket svår resa igen att börja komma tillbaka att jobba. För det var helt plötsligt alla dörrar stängda när jag ville komma tillbaka. När jag hade mina idéer och hade liksom landat.
Fort. Dörrarna nu stängs och då är det svårt att komma tillbaka. Det är andra som har positionerat sig liksom.
Verkligen så.
Så är det ju.
Men då tänker jag så här, okej, det har varit jättetuffa år. Och det är klart att jag har slitit på mig. Men jag fattar också att så här, det här händer också av en anledning. Jag har vuxit på plan som jag tror att jag kommer kunna kolla tillbaka på om några år.
Mm.
Och inse så här, shit vilken resa du gjorde under de här åren.
Ja, jag kan tycker den är fantastisk, den här resan som du har gjort. Jag tycker den är, jag ser ju någonstans ett syfte i den för det du ska göra framåt. Från nu och framåt i ditt liv. Så känns det som att du har en viktig roll. Och det här kanske låter konstigt, men någonstans mitt i allt det här som känns som så väldigt destruktivt, att du liksom typ hatar dig själv, så känns det ändå som att det är kärleken till dig själv och det kanske är själen inom dig som har varit den här kärlekskraften som ändå har drivit dig att överleva allt det här på något vis, som har fått dig att överleva i det här mörkaste mörker när du är så bara liksom slår på dig själv med olika droger.
Nej, men jag har alltid haft en inre röst som, Jag vet att när jag satt i arresten och det var första gången jag kände ett lugn på många, många år. Och då sa han, vill du ha något? Jag vill bara papper och penna. Och jag satt på och skrev. Och jag vet att jag redan där kände så här, nu, det var nu det hände. Jag hade känt på mig ungefär ett halvår innan att det skulle hända. Jag brukar känna på mig saker innan.
Okay.
Så jag visste att någonting kommer göra så att mitt liv förändras. Och jag kommer inte klara av att göra det själv. Så att när det knackade på dörren den morgonen när polisen hade rassat i vår lägenhet, så visste jag redan innan, så nu är de här, nu vänder det. Så att jag var så tacksam och jag sa det till en av poliserna som förhörde mig, som ifrågasatte att så här, varför har du gjort det här mot dig själv? För att hon såg väldigt mycket så här, du har förstört hela ditt liv, hela din karriär. För att för många är så här, har du en karriär, då har du ett liv. Alltså det är samma sak.
Just.
Och jag vet att jag redan där sa till henne att så här, det kanske var precis det här jag behövde. Jag förstod det och genom alla år när det var så mörka så var det som att jag parallellt visste så här, den här kunskapen samlar jag på mig för något annat. Och det här är ingenting som jag
ryser. Jag börjar nästan gråta här nu.
Ja, men det är liksom ingen efterkonstruktion. Nej, utan det var som att jag hela tiden visste. Alltså det här, som att min själ, liksom, den har levt för. Och den visste någonstans att det här har jag själv valt. Och det är så svårt att förklara. Det fanns bara där. Och det är så tydligt nu efteråt. När jag skrev min bok, då var det som att alla de portalerna jag gick igenom. När jag testade nya grejer. När det var nya erfarenheter jag skulle lära mig. När jag liksom bytte från ett missbruk till ett annat och sånt.
Mm.
De blev så tydliga. Jag fick hjälp när jag skrev den att så här, sånt som jag inte kommer ihåg knappt idag. Men då blev allt att det här ska du förmedla ut. Det här är viktigt att det kommer. Ja. Så att jag tror att det är klart att saker hänt av en anledning. Och idag har jag en extrem kärlek gentemot mig själv.
Mm.
Men just det att känna så att jag älskar mig själv fullt ut, hela mig. Jag kan tänka mig att så här, jag har en känsla av, jag har fått siffran 49 till mig för länge sedan. Men när jag närmar mig 50, då tror jag att jag är helt, hel och redo för liksom. Mm. Men till dess är det fortfarande, jag har några år till att göra den fulla resan. Det är min känsla. Men det är inte som att så här, sen kommer hända något. Det händer ju saker under tiden, resans gång. Så att jag är väldigt spänd och jag mår väldigt bra. Mm. Och jag har väldigt kul med mina barn. Och jag, liksom, jag trivs med mig själv. Mm. Och jag slår inte på min kropp. Det finns inget sånt längre.
Nej.
Men det är liksom, jag är en sökande människa. Mm. Och jag vill ha alla de där pusselbitarna. Och det börjar, pusslet börjar läggas. Och
det, men det här betyder ju inte att du ska behöva dippa.
Nej.
Men det kanske handlar om det, den tiden som är kvar till 49 handlar ju också väldigt mycket om att du ska vara mamma också väldigt mycket. För dina barn.
Ja.
Och om 9 år så är den yngsta.
Han fyller 4 nu i veckan. Så att då är han 13. Ja. Men det, jag tror att det är innan dess, jag tror inte bara att det handlar om dem. Men och det är inte så exakt den siffran. Men förstår jag menar? Att jag känner så här, jag tror att vi har ju olika. Vid den här åldern kommer det här hända och det här. Ja. Någonstans så. Så att det är, jag är så spänd på framtiden. Och jag känner redan i år att det börjar släppa. Ja. Att det börjar komma in mer och mer projekt. Och jag menar, nu har jag har en långfilm som kommer nu i vår.
Mm-hmm. Och vad gör du i den långfilmen? Är du med eller?
Jag spelar, ja. Snälla kriminella heter den. Ja. Och regisserad av Sara Young.
Mm.
Så att där spelar jag en langare, en dealer.
Spännande.
Men hon är, ja, men det är kul. Mm. Sen håller jag på att skriva på veganböcker för barn. Mm. För det finns inga bra såna, utan som inte liksom pekpinniga, utan lärande och inspirerande för barn, där de också kan hitta argument till varför varför det är bra att äta mer växtbaserad kost. Mm. Så att det kommer liksom hela tiden. Nej, sakta, kommer, sakta.
För att du har ju inte gjort den här tuffa resan för inte. Det känner jag bara väldigt starkt. Det är ungefär som när jag satt och pratade med Mia Törnblom. Hela hennes resa. Att det finns en mening ibland. Det är ju olika för alla människor. Men ibland är det så tydligt, kan jag se. När någon har gjort en tuff resa och kommit ut på andra sidan. Och börjar dela med sig till andra. För att de ska må bättre. Och hjälpa dem liksom.
Jag hörde när du pratade med Malin Berghagen, som också är en vän till mig.
Ja.
Och så pratade ni just om det här, att det var för dig väldigt svårt att lära sig att vara den offentliga Agneta. Mm. Att det var så lätt att blanda ihop, liksom, att vara öppen i media och allting. Mm. Så att jag tänkte så här, men jag har nog aldrig lärt mig det. Alltså, jag har hela mitt liv har varit offentligt i stort sett. Och jag inser att jag har nästan valt att vara... Att vara helt öppen och ärlig. Så att bär dina är som medaljer. Visa att så här, jag är människa. Jag har ingenting att dölja. Och jag visar verkligen när jag bryter ihop hemma med barnen. Och lika mycket när det är härligt. Jag försöker inte försköna hur jag ser ut med massa filter. Nej, men
det är det som är så vackert med det. Jag blir så här tårögd hela tiden. För jag tänker att shit, du har klarat den där resan. Förstår du? Att bli uthängd i media liksom.
Ja, fast det var inte kul.
Nej, det kan ju fan inte ha varit kul. Men du har ju klarat det.
Jag kommer ihåg en gång när för Torsten Flink stöttade mig en del. Och bara det var ju...
Det var ju underbart.
Ja, han är fantastisk. Han har ju sin resa. Och han är en väldigt fin människa. I själ och hjärta. Och alla har sitt. Men så stöttar han mig. Och så sitter vi på ett ställe. Och så hoppar upp liksom fotografer i buskarna. De var efter mig hela tiden. Och då var det direkt så här. Och det var ju jättesmaskigt att han liksom så här. Torsten stötta Sanna i knark. Ja, men du fattar ju.
Ja.
Och då kände jag så här, fan, det är så jävla... Alltså, det är så ytligt. Alltså, du vet, jag blev så besviken på så många gånger under den där resan.
Mm.
Jag kunde känna så här, nu tycker ni att det är jätteroligt. Ni vill bara göra något narr typ av Torsten. Mm. Och ni vill göra, du vet, gotta i det här för mig. Ni har ingen aning om vilka människor som döljer sig bakom de här namnen. Eller bakom vilka det själar. Missbruket. Exakt. Mm. Och sen så här, du kan ha gjort massa dåliga grejer. Men du kan fortfarande ha en fin själ. Och när du väl är i dig själv och där, så har du något fint att ge. Nästa dag kanske det inte klickar. Men du förstår vad jag menar.
Mm.
Och vi är så lätt att döma människor så snabbt. Och är det någonting jag såg under den tiden jag åkte fast, när fotograferna var utanför min dörr i veckor, det var så här 6 sidor om dagen i tidningen, och det var liksom, det skrev så mycket osanningar. Då kände jag att så här, det var så många som vände mig i ryggen.
Mm.
Då fick jag verkligen se... Sanningen i vitt ögat. Det är så lätt att vända kappan efter vinden. Det är så lätt,
man är rädd att
inte...
det smittar liksom.
Ja, och jag kände verkligen så här, jag hoppas jag aldrig gör så mot någon annan.
Mm.
För det gjorde ont. Alltså, det var en fruktansvärd tid.
Men har du handskats med det så här efteråt då? Har du tagit tillbaka någon, eller har du liksom konfronterat någon?
Jag har konfronterat några där jag verkligen känner att jag vill inte ha det i mitt liv längre. Mm. Och verkligen förklarat varför. Men sen har det mesta fallit så naturligt. Och några av dem jag stött kontakt med har kommit tillbaka och bett om förlåt. Mm. Och förstått.
Mm.
Och sen så är det också så att vi alla utvecklas ju. Det är inte som att jag går omkring och säger, jag har varit den här ängen i hela mitt liv. Mm. Alltså alla, jag passar inte som vän till vissa och vissa passar inte. Det är ju så här, vi utvecklas ju hela tiden. Relationen, ja. Vissa är för en kort tid i livet och andra är bestående. Mm. Men jag vet att det ärrade mig mycket. Och jag har märkt att i många situationer idag så kan det påminna om händelser eller känslor som var då. Jag fattar så här, det här sitter djupare än vad jag trodde. Den där känslan av att inte, av att inte vara välkommen, att inte vara någon. Att inte, du vet, det är så lätt att tappa, jag har haft så lätt att tappa hela mig själv. Mitt självförtroende och så här, tron på mig själv. Du vet att det där finns. Och sen säger jag, men det här är inte jag. Det gamla spöken som säger saker till mig. Så att det är mycket sådana saker jag har dealat med senaste
åren. Ja, om du nu vågar sätta ihop den där föreställningen som Snudgen regisserade. Ja. Det var ju, jag förstod att du var nervös inför att göra den också. Men det är ju en väldigt utlämnande och stark föreställning baserad på din bok då. Mm. Bara, ja.
Jo, men det är det jag känner nu också. Att där, plus att på ett sätt är jag så jävla trött på att prata om mig själv. Jag har hela tiden gjort saker som handlar om andra eller som handlar om något större. Men sen har jag insett att det är väldigt bra att ha, det är mig jag känner bäst, att ha min historia som en grund i allting. Mm. Och sen så gå därifrån. Det var ju därför jag skrev min bok och gjorde min föreställning. Det var ju inte för att jag tyckte det var så jäkla kul och lyfta upp alla negativa sidor om mig själv. Mm. Alltså det tror jag ingen skulle tycka var kul.
Mm.
Men det var för ett större syfte. För att väldigt många människor skulle känna sig, men shit, jag är likadan. Att det inte handlar om att jag var tjej eller anorektiker. Eller så här. Du kan vara en hårsande snubbe och känna så här, shit, jag är ju som hon. Och det är den responsen jag har fått av så många. Och då kände jag så här, bra, då har den fyllt sitt syfte.
Mm.
Den har nått de människorna. Och den lyssnas fortfarande väldigt mycket på som ljudbok. Och vilket är väldigt kul. Mm. Än idag, och det är ändå 4 år sedan jag släppte den. 5 år sedan jag släppte den. Och än idag går den väldigt bra.
Just heter den För mycket av allt.
För mycket av allt.
För mycket av allt.
Så att det är kul att få fortfarande liksom, i stort sett varje vecka meddelande fortfarande folk som har lyssnat på den där, vad det har gjort för dem. Ja, och det känns så här, då har det fyllt sitt syfte.
Jag tycker att vi ska uppmana folk att lyssna på den För mycket av allt. Läser du in den själv?
Ja.
Måste sprida såna här bra saker.
Ja.
Alltså, syftet med hela den här podden är att människor ska må bra, må bättre. Och det är viktigt att komma ihåg att det alltid går att resa sig. Det alltid liksom går att hitta en väg framåt, eller hur?
Ja, men livet, herregud. Jag brukar tänka så här, hade jag väl haft ett liv utan bumpers? Alltså på riktigt, livet är ju upp och ner. Och jag sa det till en vän häromdagen som jag försöker hjälpa, eller som jag hjälper. Just att det är så lätt att bara se så fort det går dåligt. Och sen jag bestämde att jag skulle komma dit. Och nu så backade jag igen. Och jag ser det som en stege.
Mm.
När du väl har kommit upp på en avsats. Eller som en trappa. Mm. Du kommer aldrig falla dit ner igen. Men du kommer heller inte gå spikrakt upp. Alltså livet är ju, det är upp och ner hela tiden. Mm. Och det är det som är våra lärdomar. Mm. Det gör ont att utvecklas. Jag älskar Karin Boyes dikt när hon säger att det gör ont när knoppar brister.
Mm.
Varför skulle annars våren tveka? För det är exakt så.
Ja.
För att du lär dig ingenting. Jag tänker att det är ofta de ondaste erfarenheterna som utvecklar mig mest. Jag säger ofta att en dag kommer du titta tillbaka med ett leende och förstå varför.
Mm,
och så exakt. Är verkligen livet. Jag gör det på hela min resa. Det finns ingenting jag skulle vilja vara utan. Mina barn vet allt jag har varit med om.
Mm.
Det finns ingenting jag döljer för dem. Det finns ingenting som jag säger, det kommer aldrig bli så här, va? Eller att någon ska komma och säga till dem, har din mamma suttit inne eller din mamma gjort det här?
Mm.
Utan de säger, ja. Alltså de vet att så här, vi dömer inte människor för alla har sin resa. Det pratar vi mycket om hemma.
Åh, vackert. Alla har sin resa.
Alla har sin resa. Det finns, vem ska kunna kasta den första stenen?
Mm. Exakt.
Ingen. Alla har sitt. Och det är det att vi måste se det mer. Det är därför, jag tror att det var Annika Jankell som sa till mig, just det där, bär dina ärr som medaljer. Så jag tror faktiskt att hon fick från Torsten.
Mm.
Och det är så vackert. Det använder jag väldigt ofta. Att så här, skäms inte över det du har gått igenom.
Mm.
Det är så många tjejer som jag träffade när jag satt inne som jag frågat så här, vill du berätta, du vet, prata om ditt liv eller någonting? Och de sa nej, för nu har jag börjat ett nytt jobb och jag vill inte att någon ska veta. Och det är så här, vad tror du skulle hända? De känner ju dig nu. Du är ju den här personen på grund av allt du har gått igenom.
Mm.
Men många vågar aldrig berätta. Allt ifrån om de har varit otrogna till om de har haft ett missbruk eller du vet, fifflat med gömt pengar. Ja, men vad som helst. För att de tror så här, då kommer alla andra tycka jag är dålig. Men det finns inte en enda människa som har ett perfekt liv. Det finns inte.
Nej.
Alla har sitt. Och så kommer någon säga, vad skönt att du berättar, för jag har också gjort något dumt. Eller, du vet, det stärker oss.
Mm.
Men fortfarande går folk och slår på sig själva hela tiden. För att tänka så här, åh, varför gjorde jag det här och vad dålig jag är. Men se det istället som så här, det är någonting livet har gett dig för att du ska växa.
Mm. Och ju mer vi vågar visa det, ju mer tillåtande och förlåtande samhälle kommer vi att skapa, tror jag.
Ja.
Mer kärleksfullt.
Det är det som är visdom på något sätt, att växa upp och förstå att alltså, ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag kan ingenting. Och det är det som också är livet, att hela tiden vilja utvecklas och vilja lära mig mer. Det är klart att det finns saker jag känner så här, det var ju, vad jobbigt att det hände, eller vad dumt om jag gör det. Men fortfarande så att det har hänt och det gav mig en lärdom. Så att men jag älskar livet. Och jag har den kärleken till mig själv som frågar. Jag är inte rädd för att göra saker. Det är bara det här, det finns, alla vi människor har väl en tvekan inom oss på olika sätt. Alltså det är naturligt. Än att bara så här köra hjärnet. Så att det kommer.
Slutligen då, Sanna. Vad är själen för dig?
Själen är egentligen alltet. Först världssjälen, det är den vi delar tillsammans. Och sen är det ju mitt jag, mitt inre barn. Den som är min energi, som har levt många liv och som förhoppningsvis kommer leva fler. Ja, men själen är ju allt. Det är den jag måste ta hand om.
Mm. Har du något tydligt minne av första gången du kände att du kom i kontakt med din själ?
Nej, men jag har tydligt minne när jag insåg hur jag hade förtryckt min själ. Det var när jag tror det var ett år innan jag åkte fast, när jag var 27, när jag mådde jättedåligt. Så hade jag fått en behandling i present och var någon typ av massage, någon som jag skulle få. Och den som gjorde det på mig var medial. Och så vet jag att han ställde sig så här, han har aldrig träffat en människa som har behandlat sig själv så illa som du. Så tänkte jag, va? Han sa, din själ är så här liten, så visar man sina fingrar. Och svart och sitter ner i ett hörn i din kropp. Du måste ta hand om henne för att du kommer dö annars. Och då kände jag så här, han har så rätt. Men då, och jag visste det, jag kommer dö om inte det här bryts. Och då gick det ju bara ett år eller ett halvår, så åkte jag fast. Jag visste att sen, nu är det dags. Jag hade inte orkat så länge till. Det var så illa.
Wow.
Så att efter det jag pratade faktiskt senast för några veckor sedan med mina barn om just vikten av att ta hand om sitt inre barn, alltså sin själ. Och när min äldsta hade liksom slagit på sig själv för en grej som hade hänt i skolan. Och just jämförelse med att, skulle du slå ett barn om du höll det i handen? Han sa, nej, jag skulle aldrig göra. Och så sa jag så här, tänk att det där barnet är du. Hur skulle du behandla när du går med din lillebror eller ett barn du tycker om? Och det var så fint, och han tänkte efter och så klappade han sig själv på magen och sa, jag ska ta hand om dig.
Oh, vad
vackert. Och efter det, då är det så mycket lättare att prata med honom än mer om vikten att se till hela sig själv. Så att det är så enkelt. Själen är ju, alltså vårt inre barn, den lilla flickan, den lilla pojken som alltid funnits där, som vi måste vårda precis som vi vårdar våra egna barn. Och det tänker jag väldigt ofta på idag, att hon ska aldrig behöva sitta så där intryckt i ett litet hörn igen.
Nej, hur ser din själ ut idag?
Jag känner att den är så sprudlande som den var som barn. Alltså jag är alla regnbågens alla färger. Alltså med ett vattenfall och regnbåge, det är så jag ser mig själv inombords. Ju starkare jag blir, ju mer liksom energi jag får till mig, desto mer kommer det sprudla inombords. Och då kommer det också vara lättare att få ut via olika projekt lättare. Så det är lite där jag bidrar min tid, för jag tror att det är mycket som kommer.
Wow, jag blir rörd. Så från den där lilla flickan i mörkret till den där sprudlande regnbågsflickan. Vackert.
Tack.
Tusen tack, Sanna Bråding, för att du kom hit och gästade så in i själen. Och stort lycka till med allt du ska göra. Allt viktigt som du ska göra framöver. För det känner jag att du ska göra. Mycket viktigt.
Tack, Agneta.
Kram. Visst är det vackert att möta varandra i själen. Jag blev så rörd av den bilden som Sanna gav när hennes själ var som en liten bortglömd varelse ihopkrupen i ett hörn någonstans där inom henne. Och hur resan tillbaka till sig själv har gjort henne starkare. Hur hon har lärt sig att bära sina ärr med stolthet och som medaljer. Och nu känner hon att hennes själ strålar i regnbågens alla färger. Visst är det så vackert. Visst är det vackert att mötas i själen. Tack för att ni har lyssnat på Så in i själen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.